Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dagens avsnitt som vi hälsar dig varmt välkommen till ska handla om POI. Ja, och dessa förkortningar inom medicin, de är väl spännande på många sätt. Du lyssnar till vetenskapsnörden Rebecka och här är jag, barnmorska Karina. Och vi ska prata om Rebecka, POI som betyder...
prematur ovariell insufficiens.
Ja, Rebecka, det var ju tur att du sa det där, för jag snubblar på orden hela tiden. Så det var en bra passning till dig.
Eller hur?
Eller hur? Och mer om det här då, det här konstiga POI.
POI.
Ja, för det är ju också någonting som vi vill veta mer om.
Ja, och som vi i vården träffar på lite då och då. Som vi kanske är lite dåliga på att... höll jag på att säga. Nej, men kanske lite att vi inte ställer diagnosen så ofta som vi borde. Och det här är ju någonting som får enorm betydelse för framtida fertilitet. Så därför tänkte jag att det här kan vara viktigt att prata om.
Det är det. Och ni vet ju vad ni är. Babys podcast lyssnar ni till. Och du är ju inte bara vetenskapsnörd, Rebecka.
Jag är gynekolog också. Och förlossningsläkare och
allt.
Lite annat.
Ja, lite mamma och så. Ja. Och jag är lite mamma och lite barnmorska. Och jag är den där som ställer frågor till dig, tänkte jag idag. Jag kan inte jättemycket om det här ämnet, men jag vet att du har som vanligt tittat närmre på det här. Men du, vi får ju förklara oss lite mer. Det här underdiagnostiserade tillståndet som det ju många gånger är. Är det här... vad kallade vi det tidigare? För det här är ganska nytt. Prematur och variell insufficiens. Nu sa jag det. Det
var helt rätt.
Ja,
det här kallade man ju förut för tidigt klimakterium. Eller prematur menopaus. Man har också på engelska kallat det för premature ovarian failure. Men det här innebär alltså att man kommer in i ett tillstånd som... ja, man kan liknas vid klimakteriet. Det behöver inte vara exakt likadant som klimakteriet, men det får ungefär samma konsekvenser som att komma in i klimakteriet. Men just det här att den här prematur, det betyder ju för tidigt. Så att man slutar menstruera och kommer in i ett klimakterieliknande tillstånd innan 40 års ålder. Det är POI.
POI. Men då undrar jag, vad är skillnad på menopaus och klimakterie?
Det är två olika namn för samma sak. På svenska säger vi ju klimakteriet. På engelska heter det ju menopaus. Vi säger menopaus i Sverige också. Det som är bra med uttrycket menopaus är att det är lite lättare att säga att man är i premenopaus, alltså innan. Menopaus som är den absolut sista menstruationen. Och postmenopaus, alltså efter den sista menstruationen. Så det innebär att alla äggen i äggstockarna har tagit slut och man inte ägglossar och inte har menstruationer längre.
Varför har man bytt namn då?
Menar du på POI eller på...
Ja. Alltså, varför heter det inte prematur menopaus?
Därför att man har upptäckt att det finns de som har POI där äggstockarna då och då faktiskt hämtar sig lite grann. Så att de i perioder kan börja... bilda hormon igen, alltså bilda östrogen, faktiskt slänga iväg lite ägg. Man kan ha enstaka menstruationer. Och sen kommer en period när äggstockarna liksom lägger av igen och sen kan det gå något år och så kommer en ny period av förbättring. Och därför tycker man att det är bättre att kalla det för insufficiens, att någonting är otillräckligt. För att säga att det är menopaus, ja, men då är det ju helt slutgiltigt. Då kommer ju aldrig äggstockar att hämta sig igen.
Exakt.
Ja, så det här är ju ett sätt liksom att visa att det ändå är upp mot hälften som har den här varianten där det kommer och går lite grann.
Kan man veta när det kan komma och gå? Är det någon speciell tid i livet, period i livet, kommer det cykler eller bara random?
Jag skulle säga random, för att det finns ju inget sätt att säga att den här personen kommer att få tillbaka ägglossning då och då och den här personen kommer inte. Det har vi inget sätt idag att kunna förutspå. Det är också väldigt olika hur ofta de här återhämtningsperioderna kommer. Så vi kan ju inte liksom med blodprover eller med ultraljud säga när nästa sån här återhämtningsperiod ska dyka upp. Däremot så kan man ju själv som drabban faktiskt märka att nu är det någonting som händer. Att man, ja, alltså får man en menstruation, då förstår man ju att någonting har hänt, att äggstockarna har vaknat. Men det kan också vara sånt som att de här klimakteriesymptomen plötsligt minskar. Om man har haft mycket svettningar och vallningar så försvinner det i en period och man kanske känner sig lite piggare, man får mera flytning som man hade innan, liksom en normal fukt i slemhinnorna. Då kan man ofta känna av att det nu har någonting hänt i kroppen.
Jag tänker för det vi ofta pratar om, och jag tror att det är många som lyssnar på oss på grund av att vi pratar, ja, men alltså, i stort så är ju det här ett viktigt, intressant ämne. Men just det där, vad händer under fertiliteten och finns det en möjlighet att bli gravid och så vidare. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi ska bena ut och jag ska ställa lite fler frågor till dig. Mm. Först så vill jag veta, du träffar ju en hel del av de här kvinnorna. Hur vanligt är det?
Det är inte särskilt vanligt. Det beror på lite vilken ålder man tittar. Om man tittar i åldersgruppen kring 40, då är det 1-2 kvinnor per 100. Och tittar man före 30 års ålder så är det mycket ovanligare. Då är det 1 per 1000 ungefär. Att jag har råkat träffa många, det har nog berott på dels att jag har jobbat mycket, dels med ungdomsmottagning men också inom fertilitet. Där är det chansen större att man träffar på någon med POI. Och sen är det ju så här, då man har 1 eller 2 patienter med POI och patienterna är nöjda och tycker att man är bra, så sprids det ju liksom i patientgruppen att ja, men på den här mottagningen finns den doktorn som är intresserad av det här. Och så det blir ju lätt så att det är fler som söker.
Absolut.
Sig.
Och det är ju himla bra att det finns specialintressen med allt i livet i princip, men framförallt kanske inom medicin. Och då är man ju extra påläst och har gjort som du gör, djupdyker i vetenskapen för att lära dig mer om det här.
Yes.
Förmedla bra kunskap ut. Men du, var lägsta åldern som man kan hamna i det här tillståndet?
Ja, alltså det finns de som har POI som inte ens kommer i puberteten. Där inte puberteten startar, de får ingen bröstutveckling. De får inte sin första menstruation. Så att man kan ju gå direkt in i en POI. Istället för att gå in i pubertet så går man direkt in i POI istället. Så att den yngsta kan ju vara 12-13 år. Så det är den ena varianten när man pratar om att det är en primär POI. Den andra varianten när man har haft menstruationer och sen försvinner de. Det är ju mer då en sekundär POI. Och där, ja, den yngsta jag har träffat var väl 17 som drabbades av det. Men de flesta är väl ändå någonstans mellan 30 och 40 när det här inträffar.
Och vad är anledningen till att de söker då?
Ja, då söker de ju framförallt för att menstruationen har upphört. Att de har inte haft mens på 6 månader eller mer. Och vill utreda vad det beror på. Det kan också vara att de kommer av andra skäl. Det kan ju vara så att om man till exempel har en hormonspiral och inte, då har man ju oftast inga menstruationer. Och då kanske man inte märker av när mensen upphör heller. Då kan de ju söka för att de faktiskt har klimakteriesymptom. Svettningar, värmevallningar, torra slemhinnor, trötthet, minskad sexlust.
Sömnproblem,
ja. Tappar hår. Så det kan vara väldigt olika. Men svettningar och vallningar är det absolut vanligaste.
Ja. Precis. Men även där kan ju mensen då komma, eller ja, blödningen komma emellanåt då?
Ja, men väldigt, väldigt sällan. I så fall.
Ja, svårt det här, men ändå viktigt. Vad ser man för orsaker?
I de allra flesta fall så vet man faktiskt inte vad det beror på. Jag skulle säga att någonstans mellan 80-90% av alla fall så får vi faktiskt ingen förklaring till varför det har blivit så här. Till viss del finns det ju en ärftlig komponent. Man kan se att om mamma har haft en POI och kommit in i sig 35-38 års ålder så finns det en ökad risk att hennes döttrar också gör det. Det är inte helt ovanligt att det är kopplat till någon typ av autoimmun sjukdom. Alltså en sjukdom där kroppen attackerar sig själv. Vissa typer av sköldkörtelsjukdom kan ju vara autoimmun. Diabetes kan ju vara autoimmun, i alla fall typ 1. Så att det har väl att göra med att kroppen får för sig att äggstockarna är främmande vävnad och attackerar dem. Och där vet jag att det pågår en del forskning också, just där kring antikroppar mot äggstocksvävnad och så. Andra orsaker kan ju vara att man är född med en annorlunda kromosomuppsättning. Att man då som kvinna istället för 2 X-kromosomer är född med bara en X-kromosom, det som kallas för Turners syndrom. Där är det lite vanligare att de faktiskt har den här primära POI:n, att de går aldrig in i puberteten. De får aldrig sin första mens, utan de går direkt in i någon slags klimakterieliknande tillstånd istället. Sen kan det ju faktiskt vara att man hamnar i POI för på grund av en behandling. Att man kanske är tvungen att operera bort sina äggstockar på grund av tumörer. Det är ju också en POI, även om den är framkallad kirurgiskt. Andra orsaker kan ju vara strålning, till exempel om man har fått strålning mot äggstocksområdet, cellgiftsbehandlingar. Så idag när man ska göra en cancerbehandling på en ung person, då försöker man ju göra det som kallas för fertilitetsbevarande behandling innan, att man kanske stimulerar äggstockarna och plockar ut mogna ägg och fryser dem, eller att man till och med fryser äggstocksvävnad innan cancerbehandlingen för att sen kunna stoppa tillbaks den när personen har blivit frisk från sin cancer.
För att öka chansen till att kunna bli gravid.
Ja, precis.
Men du, är det, för man ser ju ofta de här cancerbehandlingarna med cellgifter eller strålning, men det är inte var som helst i kroppen, utan då gäller det i det här området.
Precis. Strålning gäller ju att man har fått det liksom, då ska du ha fått det mot bäckenområdet. Om du har fått strålning mot halsen så påverkar ju inte det äggstockarna. Utan då är det lokal strålning i området, liksom lilla bäckenet. Men cellgifter däremot, det påverkar ju faktiskt hela kroppen. Men strålning är en större bov när det gäller POI än cellgifter. De cellgifter man har idag, vi har ju ganska mycket olika typer att välja på, och man försöker ju alltid välja till unga personer något som inte ska påverka framtida fertilitet, om det går att välja, så att säga.
Exakt.
Men som sagt, de flesta fall får vi aldrig reda på vad det var, och i alla de patientfall som jag har träffat så var det så att vi hittade faktiskt ingen förklaring.
Men du ställer ändå en diagnos? Men
absolut. Ställer diagnos, sätter in behandling, diskuterar framtida fertilitet.
Tycker du att det är svårt att hitta den här diagnosen? Eftersom den är så ospecifik.
Egentligen tycker jag inte det. Man måste ju tänka tanken, såklart. Men vi har ju liksom ett batteri med prover som vi ska ta om någon söker för utebliven menstruation till exempel. Eller om någon söker för klimakteriebesvär och är yngre än 40. Så har vi vissa blodprover som vi ska ta. Och det är bland annat då de hormoner som bildas i hjärnan och då skickar signaler ner till äggstockarna. Och framförallt ett som heter FSH, follikelstimulerande hormon. Om man tar det provet till exempel och tittar på östrogenvärden eller tittar på äggreserv antingen i blodprov eller med ultraljud. Gör man den utredningen då hittar man POI. Sen ska man komma ihåg att det här är liksom bara basic för att hitta den. Sen måste man ju oftast utreda mer. Och det gör man ju inte på alla gynmottagningar utan ofta så gör man så att då remitterar man ju vidare till liksom en kvinnoklinik i den region man bor eller någon. Det finns ju flera liksom som är superexperter på just det här med hormoner och gynekologi. Och hos dem är det ju ofta liksom där som POI-patienterna landar till slut för utredning och behandling. Men det här basala, att liksom hitta det från första början, är egentligen inte så svårt.
Men har du en känsla av att dina kollegor ute i landet har samma koll som du har?
Gynekologerna, ja. Det som kan vara lurigt, som jag har sett några gånger, det är just det här exemplet som jag tog. Att man har inga menstruationer på grund av p-stav eller hormonspiral eller p-spruta. Och sen så besväras man av klimakteriebesvär med svettningar och vallningar. Och så där. Det är där det kan bli lite lurigt. För där är det heller inte så jättelätt när man tar prover. Tar du de här blodproverna som FSH till exempel på någon som har ett hormonellt preventivmedel, då blir det väldigt svårt att tolka svaret för det mesta. Eller kan vara svårt om man inte är liksom gynekolog och är van. Tar man istället proverna på en vårdcentral så kan det bli lite krångligare. Man kan missa det här. Och därför så ska man ju liksom, på just de patienterna så tycker jag ju på vårdcentralen, man ska absolut ta proverna men sen ska man nog remittera. Så att vi får ta lite specialprover. Vi har ju liksom andra prover som vi tar via kvinnoklinik till exempel som är lite känsligare än de på vanliga laboratorier.
Vad gör man för fler prover då?
Man kan ju titta till exempel på, istället för att ta det här vanliga östrogenvärdet så kan man ta ett som heter östradiolkänslig, lite mer finlir. Vi kan titta mer på förstadier till olika hormoner, titta på olika typer av antikroppar mot sköldkörtel. Sen finns det ju superspecialprover med antikroppar mot äggstockar och så vidare så att det finns alla nivåer, men det här första basala, det ska ju alla kunna, oavsett om det är vårdcentral eller gynekolog.
Har du en känsla av att det tar lång tid att göra den här utredningen?
Nej, det tycker jag egentligen inte. Det som kan ta tid är ju, alltså det tar inte tid att få svar på blodprov till exempel. Däremot om det behövs remiss till kvinnoklinik för lite liksom fördjupad utredning och man ska ta reda på mer kring orsaker. Det är väl där det kan ta tid för att det kan vara lite längre väntetider och framförallt har vi ju sett det de senaste åren under pandemin att mycket av den verksamheten har ju liksom legat stilla för att man har prioriterat annat och fått släcka bränder liksom. Så att det är klart att nu är det nog lite väntetider för att vi ska jobba i kapp. Men den första basala, den är ju, den går fort att göra. Den är inte så svår.
Men vad tycker du att man ska, var ska man söka? Om man har de här svettningarna, vallningarna, oro i kroppen, sömnproblem och de här symptomen som du tidigare nämnt. Var vänder vi oss i första hand? Är det vårdcentralen och husläkare?
Ställer du mig lite mot väggen här? Ja, det beror ju på var man bor. Den utredningen ska man kunna göra på vårdcentral. Jag tänker, bor man någonstans där det finns god tillgång till gynmottagningar och det inte är någon remisstvång, då tycker jag faktiskt att man kan söka en gynmottagning först. För att vi har lite mer vana vid att bedöma de här proverna. Och framförallt så kan vi titta med ultraljud, vilket är väldigt viktigt. Titta hur äggstockarna ser ut, räkna hur många äggblåsor som finns kvar och så vidare. Det här gäller särskilt om det är så att man tänker att man har en primär POI, alltså att man inte ens har fått sin första menstruation. Det tycker jag ska utredas via gynekolog. Finns det inte lättillgängligt i den regionen man befinner sig, då får man ju vända sig till vårdcentralen och så få en remiss vidare, såklart. Men primär POI är mer komplicerat att utreda och då klarar man sig inte utan ultraljud eller MR eller någonting sånt.
Så gynekolog helst om det finns?
Ja, det tycker jag. Man hoppar ju över ett steg, men det blir liksom lite snabbare, lite lättare. Men med det sagt, är det så att vissa regioner har ju inte gynekologer i vart och vartannat kvarter. I de regionerna tycker jag också att då får ju vårdcentralsläkarna en större vana vid gynekologiska besvär, gynekologiska utredningar. Så att då är de ju också lite vassare än i regioner där de flesta går till gynekolog i första hand.
Så blir det säkert.
Ja.
Men du, när bör vi ha fått vår menstruation? Eller när ska jag söka i fin... Jag tänker ålder. Är du så?
Om en ungdom inte har fått sin första menstruation vid 16 års ålder, då brukar vi utreda det. Eller om det är så att den här ungdomen har nått 14 års ålder men inte fått något som helst tecken till att komma in i puberteten, som till exempel bröstutveckling eller det man kallar för liksom sekundär behåring, så armhålor och behåring över könsorgan. Så att, men ingen mens vid 16 eller inga pubertetstecken vid 14. Då ska man utreda det. Och innan dess så kan man ha is i magen och vänta, för att en del är senare än den andra.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, vissa får ju menstruerar ju väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Men där är det väl som förälder också att ha en, försöka ha en nära kontakt med sina barn eller sin dotter, för att få reda på och kunna hjälpa också.
Ja, och sen också gärna prata om det här. Det händer ju ibland att det är 15- eller 16-åriga tjejer som söker på ungdomsmottagningen och inte fått sin första mens. Och då ganska ofta är mamma eller pappa med vid besöket, och då frågar man, ja, när kom mamma och pappa in i puberteten? Och då är det faktiskt ganska ofta som mamman säger, nej men jag fick min första mens när jag var 16, och pappan säger också, nej men jag var också sen. Och då är det ju inte så konstigt att deras gemensamma barn också har en lite senare pubertet. Ja, liksom. För det ärver man ju.
Det finns någon genetik i det. Ja. Och, ja, nej men dels att de kan söka själva då, som många gör, och det är ju himla fint att det finns alla de här ungdomsmottagningarna idag.
Och de är ju lätt tillgängliga. De finns ju i hela Sverige och är lättillgängliga, och där kan man ju alltid söka. Och där åldersgränsen är ju i många regioner 23, men i några regioner är det 25. Så det får man ju kolla då, beroende på var man bor. Men upp till den åldern så kan man ju absolut vända sig till ungdomsmottagningen i första hand.
Och hoppas att man har bra relation med sina föräldrar, så att man kan få lite stöd där också om det är längre väg att åka, tänker jag. Eller bara behöver allmän stöttning. Men du, behandlingen då? För det är viktigt, va? att vi behandlar?
Behandlingen är jätteviktig. Och där säger man att en person som har POI ska ha behandling med östrogen, alltså hormonersättning, upp till den ålder där när man normalt sett kommer i klimakteriet eller i menopaus, det vill säga ungefär 51 års ålder. Och man får heller inte vara liksom för försiktig när det gäller doser, utan man brukar säga att man ska ha 2 milligram östradiol. Det motsvarar en ur klimakteriebehandlingssynpunkt en relativt hög dos i alla fall. Men det här är jätteviktigt, för att man vet att de som har POI och alltså går väldigt många år utan östrogen, de har en klart ökad risk för att bli bensköra, för att få benbrott, alltså frakturer. De har också en ökad risk att få hjärt-kärlsjukdomar. Man har sett också att det finns en koppling till liksom kognitiva funktioner eller demensutveckling. Så att ge östrogenbehandling till de här personerna minskar ju också risken att de ska utveckla en demenssjukdom. Så att det här är superviktigt. Mm. Och om man då väljer att ge det i, man ska säga, typiskt klimakteriebehandling, liksom med plåster eller gel eller tabletter, eller om man väljer att behandla med p-piller som ju innehåller östrogen, det är lite en smaksak och beror lite grann på vad man har, liksom vem är personen som man har framför sig. När jag har haft patienter på ungdomsmottagningen, då har det oftast landat i att vi har behandlat med p-piller. Av 2 skäl. Dels för att de faktiskt vill känna sig lite mer som sina kompisar. Det är lite lättare liksom att ta fram en p-pillerkarta och ta sitt piller när man sover över hos kompisen än att ha ett östrogenplåster. Det andra aspekten, och vi har inte kommit in på det här med graviditet och så ännu, men jag berättade ju att det finns de som har den varianten där det liksom svänger upp och ner och där äggstockarna kan vakna till liv lite då och då. Och hamnar man i en sån period så kan man ju faktiskt bli spontant gravid om man är sexuellt aktiv. Så man måste ju alltid höra med den här personen: vill du bli gravid? Om du skulle hamna i en situation när äggstockarna piggar till sig, skulle det vara okej att bli gravid? Och svarar den personen då: nej, jag vill absolut inte bli gravid. Då räcker inte östrogenet i klimakteriebehandlingen till för att skydda mot graviditet. Utan då är det p-piller till exempel. Eller ett annat preventivmedel.
Rebecca, du pratar om östrogen. Men de här som är lite oroliga, rädda för att i någon form ta östrogen.
Mm.
Vad säger vi till dem?
Ja, där gäller det ju att informera på ett bra sätt, tänkte jag. Dels att informera om de väldigt stora fördelar som det finns för de här personerna med POI att behandla. Just för att minska risken för att bli benskör eller få hjärtinfarkt eller demens. Sen är det också att många som är lite rädda för östrogen är ju det, kan vara olika skäl, men det kan ju vara att man tänker att östrogen ökar ju cancerrisken till exempel. Och då är det så att vanlig klimakteriebehandling, så är det ju visat nu att det ökar inte bröstcancerrisken i de doser som vi använder idag och den typen av preparat. Det är också så att de som har POI, de har i sig själva en väldigt, väldigt låg risk att få bröstcancer. Så att även om man behandlar dem så kommer de ändå inte upp i liksom bakgrundsrisken, den vanliga befolkningens risk för bröstcancer. Sen kan det ju vara en del som är oroliga för blodpropp till exempel. Då brukar jag rekommendera att man använder östrogen via huden i plåster eller gel till exempel. För där har man heller inte sett någon ökad blodproppsrisk. Så då får man ju höra lite vad det är som gör att den här personen är tveksam. Och informera. Och sen kan man ju inte tvinga dem. Vi kan bara tala om: det här är fördelarna, det här är nackdelarna. Och sen måste ju alla få välja själva, såklart.
Ja, men såklart, så är det. Men det här låga östrogenet som du nämnde, det har ju en massa negativa effekter på kroppen, eller kan få.
Ja, det är ju så här, man kan säga så här, vi är från början inte gjorda egentligen för att gå utan östrogen i kroppen från 50 till, säg att vi lever tills vi är 90. Kroppen är inte konstruerad för det. Från början, det var inte riktigt tänkt att vi skulle bli så här gamla. Så det i sig kan ju vara ett bekymmer. Att då dessutom flytta den här östrogenbrist-tiden, alltså att börja den redan när man är 25 eller 30, det blir ju enormt många år utan östrogen. Så det är ju en jättestor risk för kroppen. Jag har nog aldrig varit med om att någon med POI har tackat nej till behandling, faktiskt.
Nej, men jag tänker ändå att vi ska ha respekt för att man vill informera sig, och med all rätt kan man ju känna. Men finns det någon annan behandling?
Nej, inte som det ser ut idag i alla fall. Mm. Nej, det är det vi har.
Och då ska det ju bli spännande att höra just det här med fertiliteten.
Ja.
Och kan jag bli gravid?
Mm. Och då är det ju så här, det beror ju lite grann på om man har den här POI-typen som går lite upp och ner med spontana återhämtningsperioder. Eller om man har den varianten där det hela tiden är en östrogenbristsituation. Och då ungefär hälften av alla med POI har den här varianten när man periodvis har en normal produktion och en normal ägglossning. Det finns faktiskt en liten grupp som faktiskt återhämtar sig helt och hållet, som tillfrisknar från sin POI, men de är inte mer än 5, möjligen 10%. Men om man då tittar på den här gruppen som har ägglossning någon gång ibland, de har ju ändå en chans att bli gravida, även om den är väldigt liten. Ungefär 5-10% av alla POI-fall får en spontan graviditet. Och blir de väl gravida så är ju den graviditeten helt normal, som vilken annan graviditet som helst. Därför att östrogenproduktionen under graviditeten, den kommer inte framförallt från äggstockan, utan den kommer ju från moderkakan. Och den kommer ju fungera. Så att även om man under graviditeten går in i ett skov igen där äggstockarna faktiskt lägger ner, så fortsätter graviditeten normalt så länge moderkakan producerar östrogenet och andra hormoner.
Men det kan ta längre tid att bli gravid?
Absolut. Det kan det absolut göra. Det är bara att tänka, om jag har en POI-variant som gör att jag kanske på en 5-årsperiod har 10 ägglossningar istället för 60 som jag normalt skulle haft. Så att de här spontana graviditeterna, de blir ju oftast av modellen hoppsan, skulle jag säga. Att liksom, det var inte riktigt tänkt, och man trodde inte att det skulle hända, utan det plötsligt så är man gravid. Så det är mer den varianten. Är det som så att man har en graviditetsönskan och liksom inte kan vänta på de här eventuella spontana förbättringarna, eller om man inte har några sådana spontana förbättringsperioder, då finns det egentligen ingen annan lösning för den som vill bli förälder än äggdonation. För det går heller inte att stimulera de här äggstockarna till att plötsligt börja ägglossa. Det är så otroligt få ägg kvar. Så det är ingen idé att försöka med mediciner att stimulera de få ägg som är kvar. Utan då är det äggdonation som blir alternativet.
Och det är ju en resa i sig som vi har pratat om tidigare.
Ja, precis. Det är ju en resa både innan och under. De graviditeterna kan ju vara lite mer komplicerade. Där är vi ju i alla fall, där har vi ju liksom ett, vad ska man säga, ett schema för att vi gör extra kontroller och har lite extra uppmärksamhet när det gäller blodtryck eller blödningstendens, så att säga. Men då handlar ju det om själva fertilitetsmetoden äggdonation som ger lite ökade graviditetsrisker. Det är inte POI i sig som ger de ökade riskerna. För de som blir spontant gravida med POI har ju liksom en normal graviditet.
Mm. Inga extra risker med den?
Nej. Inte så vitt jag känner till i alla fall, ska jag säga. Inte så vitt jag har kunnat läsa mig till heller.
Om man går inte på extra kontroller?
Nej, det ska skötas som vilken annan graviditet som helst. Men det är klart att man håller ju koll på tillväxt och blodtryck, precis som vi gör på alla andra. Och händer det något så får vi ju anpassa och göra extra kontroller och behandla det som behövs behandlas. Men det är inte så att man per automatik behöver extra kontroller för POI. Eftersom, alltså är du väl gravid så har ju egentligen äggstockarna gjort sin insats. Liksom. Sen tar ju moderkakan vid för att bibehålla graviditeten.
Men du har säkert, du har ju träffat några som har blivit gravida, eller hur?
Ja.
Hur har det sett ut? Berätta.
Ja, jag tänker specifikt på en kvinna som hon fick på i strax efter 30 års ålder. Och hon hade då bott i en annan del av landet och hon hade då fått behandling med typiskt klimakteriebehandling. Sån här kombinationspreparat i tablettform. Men hon berättade att hon hade liksom i perioder så hade hon tyckt att hon inte behövde de där medicinerna. För ibland hade hon svettningar och ibland inte. Och ibland kunde hon få en menstruation. Och det var verkligen den här resan liksom, att det svängde upp och ner väldigt mycket för henne. Och sen så försvann ju menstruationerna igen och det var ju inget konstigt tyckte hon. Det gör de ju för henne ibland. Men hon började må väldigt illa och det gjorde ont i brösten. Och hon hade barn sedan tidigare som då var 10-12 år gammal. Så hon tyckte att det kändes misstänkt likt när hon var gravid första gången. Så hon tog ett graviditetstest och det var positivt. Och då kom hon till min mottagning för att skriva in sig i vår mödravård. Och det var ju helt normalt. Graviditet. Det här var ju inte på något sätt planerat. Det var en hoppsan, men helt okej. Okay. Det passade liksom. Helt okej. Men jag kommer ihåg att hon sen efter att hon hade fått sitt barn, allt hade gått bra, så kom hon tillbaka. För vi hade gynmottagning och mödravård i samma hus, samma byggnad. Så då kom hon ju till mig på ett gynbesök och så sa hon så här, ja, jag tror inte att jag vill ha någon mera hoppsan. Det är ganska bra som det är nu. Och just eftersom hon hade den här POI-varianten med återkommande förbättringsperioder så sa vi att men då är det nog bättre att du har ett preventivmedel. Du får ditt östrogen men du har också ett skydd mot graviditet. Så att, där tror jag att vi gjorde någon kombination att hon fick östrogenet i form av plåster. Men så hade hon en hormonspiral samtidigt då. Både som skydd, för man ska ju alltid ha någon typ av tillägg av gestagener eller progesteron för att skydda slemhinnan eller livmodern. Men dessutom hade hon ju hormonspiralen som preventivmedel då.
Men du, har du en känsla av att det är många som hoppar över preventivmedel? För man tror inte att man kan bli gravid överhuvudtaget.
Absolut. För det är ju det man tänker när man får höra att ja, men du har kommit in i ett för tidigt klimakterium om man nu är slarvig och använder det uttrycket.
Mm. Nej, det kanske inte blir ens en önskad graviditet. Oplanerad, oönskad.
Mm.
Många kan ju vara oplanerade men det blir väldigt bra ändå. Liksom. Man är glad över den men det kan ju bli åt andra hållet. I och med att det är lite trassligt i kroppen och signalerna.
Ja, och det här är ju jätteviktigt att vi i vården verkligen informerar våra POI-patienter om att, eller att ta upp det här till diskussion, att vi rekommenderar den här behandlingen. Men frågan är om vi ska behandla dig med klimakteriedoser eller om vi ska behandla dig med p-pillerdoser. Man måste ta upp den här frågan, hur tänker du kring graviditet? Skulle det vara välkommet eller vill du inte bli gravid? Och då får man ju välja behandling utefter det.
Mm.
Så det måste man ju ta upp oavsett ålder, tänker jag. Den diskussionen tar ju jag oavsett om de är 17, 27 eller 37.
Exakt. Ja. Ja, men det är viktigt att du säger det och det är viktigt med den informationen såklart. För att det man hör på stan är ju liksom det här förklimakteriet. Ja, men då finns det ju hos många en väldigt bestämd uppfattning om att det faktiskt inte går att bli gravid.
Mm.
Och den myten har du slagit hål på nu.
Ja, och där är det ju en väldig skillnad på att vara i ett normalt förklimakterium i 45-årsåldern eller 42 eller 47 eller vad det kan vara. Eller att ha en POI. Det är inte alls samma mekanism, tycker jag. Alltså, det är ju så här, du kan bli gravid i förklimakteriet också, men risken eller chansen är väldigt liten. Eftersom ägglossningen hoppas över, och det är också, är du 45 eller 47, så är ju äggkvaliteten inte den bästa heller. Däremot om du är 30 och kommer in i POI, så är det ju inte äggkvaliteten i sig som det är något fel på, utan det är att du har väldigt, väldigt få ägg som gör att det inte blir en normal hormonproduktion och inte en normal menstruationscykel och så vidare. Så det är inte riktigt samma tillstånd. Man kan inte säga att POI och förklimakteriet är samma sjuka eller samma tillstånd eller samma livsperiod heller. Liksom.
Men det positiva är ju ändå att du kan bli gravid med POI.
Ja, cancern finns, den är liten, men den finns om man tänker på spontan graviditet. Men sen finns ju möjligheten till äggdonation också. Mm. Ja. Jag tänkte just när jag berättade om det här med graviditetsdiskussionen som var ju tal med alla. Jag hade en 18-åring, tror jag att det var, 17 eller 18 var hon. Och hon sökte på ungdomsmottagningen för utebliven menstruation. Hon hade inte haft någon mens det senaste året. Hon hade haft regelbundna menstruationer innan dess. Men sen plötsligt så hade det bara slutat liksom. Och hon hade också så här, svettades på nätterna, sov dåligt, torra slemhinnor, trött och hängig. Så vi började en utredning på ungdomsmottagningen, och hon gick också på utredning på Karolinska hos superspecialister. Och sen, riktigt oklart varför hon kom tillbaka till mig, men hon var i alla fall hos mig på ungdomsmottagningen och ville prata lite om behandlingen. För hon var lite kluven, hon förstod att hon behövde östrogen. Hon ville väl egentligen hellre ha p-piller för att vara liksom som alla andra, sina kompisar. Men så hade hon funderat mycket på det här, för där hade man ju också tagit det här snacket. Vad händer om du får en plötslig förbättring och du blir gravid? Och hon var ju alltså bara 18. Men hon satt där och så hade hon sin pojkvän med sig. Och de hade väl varit ett par i 2 år kanske. De var otroligt söta, de här två. Och så sa hon till mig, ja, vi har pratat om det här. Och vi fattar att chansen att det skulle bli en graviditet är ju minimal. Och vi är väldigt unga. Men det vore ju tokigt om vi missade den här chansen. Om jag nu har liksom ägglossning då och då. Och kommer på först när vi är om 10 år, att men det här är vad vi vill. Så att de hade kommit överens det här paret om att inte använda preventivmedel, utan bara använda, att hon skulle använda östrogen liksom i klimakteriedos. Och blev det graviditet så blev det, helt enkelt. Jag tyckte det var ganska klokt och moget och, för att vara så ung. Liksom. Men jag vet faktiskt inte vad som hände sen. Det är det som är lite synd. Jag vet inte om det blev någon graviditet eller så. Det hade varit roligt att veta, men det var ett fint samtal liksom, med de här ungdomarna.
Ja, verkligen. Bra resonemang. Du, jag vet att du är ju väldigt intresserad av kost och träning och så vidare. Är det någonting som kan spela roll? Jag tänker både i en orsak till att det kan bli så här att vi äter dåligt och träna mindre. Eller tvärtom, att det är bra och tränar mer och kan må bättre i vår hormonella balans.
När det gäller kost och träning och POI så finns det egentligen ingen koppling som man vet idag. Om det är så att man äter för lite och tränar för mycket, så är det snarare så att mensen uteblir på grund av reaktioner som sker i hjärnan. Medan POI är ett resultat av saker som händer i äggstocken. Så det är två helt olika. Så att du kan inte äta dig till eller träna dig till en POI. Och det finns heller inte visat att du kan behandla POI med kost eller träning. Det här är liksom en helt annan mekanism. Sen med det sagt så är det så att om du har POI och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, ökad risk för benskörhet, så är det klart att det är viktigt att du lever ett sunt liv, att du rör på dig, att du får i dig kalk och D-vitamin och så vidare. Men det är ju mer för att påverka sekundära risker som hör ihop med POI. Inte för att få igång menstruationen.
Mm. Så kosttillskott hjälper föga alltså?
Ja, inte för POI hjälper inte, tyvärr.
Nej, det var så jag tänkte. Ja. Någonting annat som dyker upp hos mig, och det är ju när man tänker, jag menar så, kanske inte POI, men en del av det här klimakterie, för klimakterie och allt vad vi kallar det. Du pratar ju väldigt ofta om vulvavård och torra, sköra slemhinnor och så vidare. Mm. Hur mår de här POI-tjejerna, kvinnorna, i sina slemhinnor i underlivet?
Är de inte behandlade med östrogen så har de ofta väldigt mycket besvär med slemhinnorna. Att det är torrt eller känns stramt eller oelastiskt. När de väl söker vård, ofta så söker man ju när mensen är ute i livet ett halvår eller max ett år. Riktigt så snabbt brukar inte slemhinneproblemen komma, utan de kommer efter kanske ett par tre år utan östrogenet. De som behandlar med östrogen, de flesta av dem får ju bra effekt även på slemhinnan om de använder östrogenplåster eller östrogentabletter. Ibland kan man behöva lägga till lite lokal behandling också, om det inte riktigt vill lägga till. Alltså räcka till med det man behandlar resten av kroppen för. Så då får man lägga till en östrogenkräm eller slidpiller eller östrogenring. Och naturligtvis det här vanliga, liksom, att vara snäll mot vulva och skippa tvålen som ju torkar ut, utan tvätta med en olja, kanske smörja med en olja och så vidare. Men det går absolut att kombinera östrogenbehandling liksom för hela kroppen med tablett eller plåster eller gel, och dessutom lägga till lite lokalbehandling. Och det är för både POI och för dem med ett normalt klimakterium så att säga. Det går bra att kombinera det.
Vi har ju tidigare haft och pratat om Vagivitals produkter mot just torra sköra slemhinnor. Är det någonting du kan rekommendera här?
Ja, absolut. Både det att tvätta med, eftersom ju det är väldigt milt och skonsamt och inte torkar ut. Och även att använda som en fuktgel. Det som är bra med Vagivitals gel, det är ju att den verkligen levererar fukt. En del sådana här geler kan ju faktiskt lite på sikt torka ut istället. Där pratar man om något som heter osmolalitet, alltså gelens förmåga att lämna ifrån sig vatten eller att sno vatten från slemhinnan. Och Vagivital är väldigt bra på att lämna ifrån sig fukt till slemhinnan. Så det kan, vara ett superalternativ. Ja, absolut. Ja,
och den är ju receptfri, så den kan du ju handla lite överallt faktiskt, Vagivital. Vad bra, då har ni fått lite tips, för det är ofta ni frågar om vad ska jag använda, så det var ett tips då. Men du, om du skulle köra en kortare sammanfattning av det vi har pratat om, POI, idag.
POI betyder alltså prematur ovariell insufficiens. Det betyder att äggstockarna i förtid, alltså före 40 års ålder, slutar att mogna ägg, ha ägglossning och bilda tillräckliga mängder med östrogen. Och det här visar sig som att menstruationen upphör. Man kan också få klimakteriesymptom som svettningar och vallningar och så vidare. Hos ungefär hälften så kan ägglossning och menstruation komma tillbaka i perioder, och hos den andra hälften så kommer det aldrig tillbaka igen. Och det är jätteviktigt att det här diagnostiseras och att man behandlar det med östrogen. För så här många år utan östrogen är inte bra för vare sig benmassa eller hjärta och kärl eller hjärna. Utan det här är ett tillstånd som ska behandlas med östrogen ända fram till normal klimakterieålder, 50-52. Och när det gäller graviditet när man har POI, så finns det några få som lyckas bli spontant gravida, mellan 5-10%, och de brukar ha normala graviditeter. Och för de andra med POI som har en barnönskan men som inte blir spontant gravida, så är det äggdonation som gäller som fertilitetsbehandling. Det var det var det om POI.
Ja. Men jag vill ändå lyfta det här, liksom, för det är så viktigt att säga att det är inte kört med graviditet för att man har haft. Det finns ju ändå, 5-10% chans.
Ja.
Det är bra. Tack Rebecca för all värdefull information om POI idag.
Tack Carina.
Vi hörs ju snart igen och då får du där ute lyssna på oss igen, tycker vi. Ha det så bra där ute, så ska jag återgå till mitt barnmorskejobb och du till
till
gynekologjobb.
Ja, skribentjobb just idag, gynekologjobb imorgon.
Ja, vilken härlig blandning. Mm. Gott och blandat påsen där. Mm. Och det gör du så bra. Vi är snart tillbaka, Rebecca.
Ja, det
ha det bra.
Hej då.
Ja, hej då. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.